Blått snack är ju gott snack. Jag heter Hasse Strandberg.
Roligt att höra.
Många gamla MFF-ikoner har gästat Blått snack under de senaste programmen. Men nu är det dags för en modern ikon. En legend i sin egen tid. Varmt välkommen säger vi till Gische.
God dagens.
Jag har alltid sagt Guillermo, men Guillermo är det rätta uttalet.
Gische. Det beror på. I Uruguay och i Argentina så är det Guillermo. Okay. Och i resten av de spansktalande länderna så är det Guillermo. Så det är båda rätt, men Guillermo är det på mig i alla fall.
Gische som vi säger i
Malmö. Gische, exakt.
Ja, exakt. Säger familjen Gische till dig hemma också, eller?
Ja, barnen säger ju pappa, men resten säger av Gische.
Just det, för det är mest när man är inne och tittar på de sociala medierna och ser Gische är en rätt hemmakär kille med tre stycken knoddar där hemma.
Det stämmer. Två små pojkar och en ännu mindre flicka.
Okej, okay. Hon får...
Så de pojkarna vet redan om vad de ska skydda med sitt liv. Det är den lilla Alissa då. Så det är full fart hemma. Det är mycket fotboll och mycket spring. Och det är så jag tycker om det.
Är det någon av pojkarna som kommer att bli bättre än pappa i fotboll?
Jag tror faktiskt båda två har en rätt så stor chans. För att det är det enda vi gör där hemma egentligen. Hämtar dem från dagis. Och så är det rätt genom huset ut på trädgården. Och så står de och spelar fram till middag. Och sen så kör vi en liten eftermiddag också. Och sen så är det in och lägga sig. Så de älskar fotboll och de ser ut att ha lite talang för det också faktiskt.
Och du får lite extra träning också.
Så blir det. Ja, lite... Det får man aldrig nog av.
Men det är som att komma hem till jobbet på något sätt. Jobbet tar aldrig slut.
Nej, men barn är jobb. Så är det också. Så det är så som jag vill ha det. Så jag är mer än nöjd med.
Jag måste fråga, är moderklubben Kävlinge alla först Gische?
Ja, vi kom ju från Uruguay, hela familjen, och blev satta i något sånt här boende först liksom. Ja. Och sen så var det här nere i Skåne, så vi hittade en lägenhet i Kävlinge. Och där blev det liksom. Vi blev kvar där, jag blev kvar där tills jag var 16 och flyttade in till Malmö då och började spela MFF. Och pappa blev kvar där till... För två veckor sedan när han flyttade in till Malmö nu. Så nu är alla banden klippta med Kävlingen.
Det är nära till Swedbank för hela familjen?
Det är nära till Swedbank för hela familjen.
Augustenborg var det till en...
Augustenborg, ja. Och samma dag som han flyttade in. Jag har försökt att visa att Malmö är lugnt. Och det är det som var ett problem med tiden. Man inte vill flytta in för det finns så mycket problem hit och dit. Och så. Första dagen han flyttade in så var det någon bilbomb 100 meter från hans... från hans framtör. Så jag sa det var deras sätt att säga välkommen till Malmö på något sätt.
Okay. Då är det avklart.
Nu kan jag köra vidare.
Du har blivit en legend redan i din egen tid. Supporterna älskar dig, du har fått din egen låt. Jag funderar lite grann på, är det inte mycket att leva upp till? Är det inte en tung börda att bära?
Absolut inte. Det är få förunnat att få det stödet jag får. Och det finns ingen som är gladare än jag för det. Sen om andra ser det som press, det kanske de gör, men jag ser det som ett stöd och en hjälp på vägen, och på något sätt är det också ett kvitto för att man har gjort mycket för sin klubb och att man är omtyckt. Så för mig är det bara positivt, och jag är jätteglad för det stödet.
Har du haft det hela tiden, tycker du?
Nej, det har jag inte haft. När jag kom upp i A-laget, då var man ju inte jättegammal, var 17 år då. Kanske lite bollkär i vissa lägen, eller i många lägen rättare sagt, och det var busvisslingar ofta när jag hade bollen, när vi spelade på gamla stadion, och ja, det var jobbigt. Jag kommer ihåg en match mot Halmstad 2007 kanske 2008, när de busvisslade varje gång jag fick bollen, och till slut fick jag nog och räckte finger till klacken. Och det blev inte populärt, men någonstans där så vände det, och året efter var det, började man bli lite av en publikfavorit. Så jag fick nog där, och jag tror de köpte lite grann att jag var ung liksom och behövde tid. Och sen så kanske de hade rätt i att jag var lite för bollkär, men det har inte alltid varit det här stödet. Och det är någonting man förtjänar, tror jag. Det är inte någonting man får gratis liksom. Och speciellt i en klubb som Malmö med så många duktiga spelare att man måste ha något lite extra. Som jag sa, jag är väldigt glad att jag har fått den statusen, och det är en stor stolthet man har.
Det måste vara enormt skönt liksom att veta det, att även om du slutar imorgon så kommer du alltid bli ihågkommen i MFF.
Jo, absolut. Absolut. Sen såklart, man har ju, när man är så stor favorit bland fansen speciellt, så har man ju vissa förpliktelser. Liksom. Och det, gäller att agera rätt mot klubben och mot fansen. Så det är klart, det är väldigt kul, men man har också mycket man måste tänka på.
Då kommer vi in på det här med kontraktet.
Som ja, såklart.
Du är så uttjatad på det nu så ja. Att du vill inte höra talas
om
det.
Eller? Nej, vi kan snacka om det.
Vi kan snacka.
Ja. Senaste status är väl att vi förhandlar. Under de här senaste 2 åren så har det varit förhandlingar och sen så har det stått stilla. Och så har det varit förhandlingar och sen har det stått stilla och så har det dragits tillbaka förslag. Och det har hänt väldigt mycket. Så för att dra det lite kort så det är förhandlingar. De lämnade ett bud så sent som för några dagar sedan. Och jag gav mitt motbud i förrgår eller igår. Så det är där vi är nu liksom. Och ingen blir gladare än jag om det löser sig. Det är väldigt lätt att underskatta betydelsen av harmoni och lugn i kroppen när man spelar fotboll liksom. Och det är någonting jag inte har känt sen jag skadade mig egentligen. Att allting bara är lugnt och att man kan fokusera på en sak och bara en sak. Och det är att prestera liksom. Så det är jobbigt, men som jag har sagt tidigare, jag har lärt mig genom åren också att jag har mitt värde och det tänker jag stå fast vid. Och möts man inte omkring det värdet så får man kanske gå skilda vägar. Det är någonting jag inte vill, men jag har förstått att fotboll är affärer.
Som det är business. Annat
är. Det är business, ja. Tyvärr.
Ja, det är business.
Jag kan med all ärlighet säga att det finns inte många som mig själv kvar i fotbollsvärlden. Det kan låta som att man sätter sig själv på för höga hästar egentligen, men det finns inte många spelare som verkligen brinner för en klubb och som skulle ge sitt huvud för den klubben egentligen. Den enda jag kan komma på från mitt eget huvud nu direkt, det är Pontus Jansson, som är en likadan kille som verkligen brinner för Malmö FF. Så det, tyvärr är det så. Det är affärer och det är pengar och det är vinst och förlust och det är så det går till. Och det fick jag lära mig i Belgien. Trodde inte det var så i min egen klubb kanske. Men det har visat sig att det är pengar som ska gå runt och risker som ska tas eller inte tas. Och så är det i fotbollsvärlden.
Nu när vi ändå pratar kontrakt så funderar jag lite grann kring det där med förhållandet spelaren och agenten. Skulle du kunna tänka dig till exempel att börja jobba som agent någon gång i framtiden, Gische?
För mig, agenter är agenter. Jag skulle aldrig vilja bli agent någonsin. För det betyder att man måste göra vissa grejer fel, tycker jag. Agenten jobbar för spelaren. Sådana här grejer som när agenter går ut och pratar i media, så är det många som skyller på agenten kanske. Hur fan kan han säga så? Och så skyddar man spelaren. Men oftast så är det så att agenten och spelaren pratar ihop sig om vad som ska sägas. Och när då agenten säger någonting som man inte håller med om, så får man ju prata om det. Och inte låta han få fria händer i allt, så att säga. Nej. Så det är många som kan tycka det är lätt att skylla på agenten. Men jag tycker det är en genväg att ta för att kanske skydda en spelare. När det enligt mig är spelaren som styr agenten. Och agenten jobbar för spelaren, inte tvärtom.
Och det kan ju finnas vissa journalister som hårdrar också.
Så är det. Men samtidigt också, det finns mycket som inte kommer upp i ljuset och som media får reda på, som stannar inom 4 väggar liksom, som kanske aldrig kommer ut. Kanske kommer ut, det får man se, men
hur skriver memoarerna, Gische?
Memoarerna, ja. De kan nog bli slutsålda i Malmö i alla fall.
Ja, visst är det så.
I Kävling också.
I Kävling också.
Om vi tar oss tillbaka till den där turen ner till Anderlecht. Första matchen spelar du och så har du din första skada. Vad gick genom ditt huvud den där första gången du small knät?
Ja, det var... Jag trodde att jag hade brutit benet där uppe vid precis under knät. Det var det första jag kände liksom. Och det var väldigt tråkigt, för jag hade gjort det valet väldigt noga. Jag hade en del andra konkreta bud på bordet. Jag kommer ihåg, jag hade en lapp där hemma som jag skrev plus och minus, som så många andra gör med andra saker liksom. Och
din lilla bucket list.
Ja, precis. Så jag kom fram till att Anderlecht var det bästa. Kanske inte det bästa rent ekonomiskt, men för mig så var det klockrent. Det var en spelare som spelade högerytter. De hade inte fler spelare där. Det var en klubb som spelade offensiv fotboll. Det var en klubb som hade blivit mästare 6 gånger de 7 senaste åren, som spelade Champions League. Så för mig var det klockrent, och den bilden förstärktes bara när jag kom ner och skrev på och började träna liksom. Snarare var det så att jag tyckte att då efter de första träningarna att jag kanske tagit ett lite för litet steg, för jag trodde inte jag skulle dominera på det sättet jag gjorde när jag kom ner där. Så det var väl tankarna i början. Jag var jättenöjd med allting. Klubben var jätteprofessionell. Hade jag fått spela i den klubben så tror jag faktiskt aldrig jag hade velat lämna den faktiskt. För det var
väldigt, bra miljö.
En väldigt bra miljö, ja. På många sätt och vis. Men sen så hände det som tyvärr hände då. Och det är lätt att kan man vara bitter över saker. Och man kan undra vad man hade varit om det aldrig hade hänt. Men vi spelade en uppvisningsmatch mot ett Division 2-lag. Alla skulle spela varsin halvlek. Och jag såklart spelade den matchen. Jag kan inte komma dit och säga att jag spelar ingen uppvisningsmatch. Och så 20 minuter in då så kommer jag med bollen längs kanten, drar in och gör en översiktsfint och fastnar i gräs och drar. Tror jag bröt benet då liksom. Kollar ner, allting så bra ut liksom. Men jag hade så fruktansvärt ont och så blev jag utburen med bår. Där konstaterade de direkt då att korsbandet var av. Och att de ville köra mig till sjukhuset för att se om något annat var skadat också. Och det första jag tänkte då var Jasmin Sudic. Det var det första som kom till mitt huvud. Att han drog det och drog det igen och drog det igen. Och det liksom gick år och år. Nu tack gode Gud så är han tillbaka. Och väldigt starkt gjort av honom. Men det var de tankarna jag hade i huvudet att det var kört i princip liksom. Så vi åkte till sjukhuset. Det visade då att korsbandet var av menisk skadad. Och att det var operation som krävdes på det. Och så en vecka senare så hade man gjort sin första operation någonsin. Min första skada någonsin. Jag hade aldrig stukat en fot. Aldrig dratt en muskel. Ingenting liksom. Så det var en hård smäll såklart. Och den klubben backade upp mig så gott de kunde liksom. Och kände väldigt mycket stöd från dem. De lät mig ta mina beslut och lät mig åka hem till Sverige när jag ville. Så det var en väldigt tuff start. Men samtidigt så den tränaren som då ville ha dit mig, Ariel Jacobs, han visade ett otroligt stöd för mig. Han var där på hotellet väldigt ofta och hälsade på mig. Han var på sjukhuset och hälsade på mig. Och sen när väl den perioden till slut och det var dags att spela igen så lät han mig spela. Hur mycket ur form jag än var liksom. Så
det måste ha varit tryggt ändå på något vis.
Ja, han behandlade mig väldigt väl. Jag gick upp 12 kilo, 13 kilo under den skadan. Såg inte det förrän jag ställde mig på vågen en dag. Och så att jag vägde 94 kilo. Men han lät mig spela en dag. Och det enda sättet att få igång en spelare egentligen. Sen tyvärr fick han lämna året efter. Varför förstår jag fortfarande inte. För det året blev vi mästare och vi gick väldigt bra i Europa League också. Men han fick lämna och inkom en ny tränare som satte mig åt sidan direkt.
Han gjorde det direkt? Alltså liksom, det var ingen diskussion?
Nej, första dagen efter sommaruppehållet på semester i Sverige så kom jag in i omklädningsrummet och såg att jag hade fått nummer 45. Jag hade nummer 7 tidigare så jag förstod att någonting var på väg. Så jag gick till tränaren och frågade om det var han som hade tagit beslutet och han sa att han skulle ta in en ny högerytter som han ville ha, skulle ha nummer 7. Så redan där första dagen kände jag att det här kan bli tufft liksom. Men jag gav den en chans och stannade där i 6 månader och så bad jag om att få bli utlånad. Utlåningar är ingenting jag tror på egentligen överhuvudtaget, men det var det enda jag såg som ett alternativ just då.
Och lite speltid att komma igång.
Precis.
Real Betis?
Ja, jag åkte faktiskt till Willem II i Holland. Det var det enda alternativet jag hade just då. Hade Martin Dahlin som agent då. Och hälsade på dem och de sa att de skulle bygga spelet runt mig och jag skulle ta frisparkar och straffar och hörn och allt möjligt. Och det lät ju bra liksom. Men sen så på kvällen när jag kommit hem från Holland där så ringer Fredrik Strauss som jag sa då. Från ingenstans egentligen och säger att Real Betis har följt mig sedan jag spelade i Malmö liksom. Och att de vill ge mig en chans att komma tillbaka där liksom. Så när det samtalet väl kom så var det väldigt lätt att ta det beslutet. Att åka till La Liga-trean då. Som de låg på tredje plats och skriva på där för ett halvår.
Ja, det är en mycket större klubb.
Ja, självklart. Det är en mycket större klubb och sen så att ligga tre i La Liga, det är inte det lättaste heller.
Och vad hände där nere sen?
Där nere kom jag ner, som jag sa. Påminner lite om hur jag var förra året här i Malmö FF. Förutom då att jag hade inte ont i mitt knä, det hade jag här. Men ur form, vägde för mycket, var väldigt långsam. Fick mina chanser att spela egentligen utan att förtjäna det. Kanske för att jag var ett nyförvärv, men fick spela 7 matcher där nere. 7 inhopp. Jag ville såklart spela mer, men nu när man ska kolla nyktert på det så var jag nog inte ens värd de 7 inhoppen egentligen. Så de 6 månaderna tog slut och så återvände jag till Anderlecht. Så det hände egentligen inte så mycket där utan att jag kom upp i form där, spelade upp mig väldigt snabb fotboll nere i Spanien. Och jag lärde mig väldigt mycket på de 6 månaderna. Sen att jag inte fick spela, tyvärr. Jag tyckte väl kanske att jag skulle göra det just där och då, men det skulle jag inte. Så PPML tog rätt beslut.
Det här med snabb fotboll i Spanien, är det lika snabbt på träningarna? Lär
ja,
mycket
det
då?
Är otroligt. Alltså, våra kvadrater vi körde där och possessionspel. Kan tänka mig att det ser ut i Barcelona, men det är bland det sjukaste jag har sett. de två som gick in fick jaga en kvart nästan, kändes som. De kom aldrig ut. Så det var mycket så här snabb fotboll, få touch, mycket rörelse. Och det tog med mig till Sverige när jag väl kom hem då. Och jag var uppe i på en nivå över allsvenskan, kan man väl säga. Och det hjälpte mig väldigt mycket.
Kan jag som Jonas Törn berättar att Stefan Schwarz gjorde glidtacklar i kvadrat?
Nej, det fick man inte där. Då blev man inskickad i omklädningsrummet.
Det står inte här.
Ja, det står inte här.
Du, apropå omklädningsrummet, om vi förflyttar oss ner, vi hoppar lite mellan nutid och dåtid.
Yes.
Vem är mest fåfäng bland dina lagkompisar när ni står där nymummade, duffade? Vem är det som spenderar med mest produkter och håller på?
Jag skulle vilja säga att det finns en trio.
Okej.
Marcus Rosenberg såklart.
Ja, mycket produkter i håret
mycket
där.
Mycket produkter i håret där, mycket krämer i ansiktet och det ena och det andra. Sen så har vi Jo Inge som har 17 olika oljor för sitt skägg.
Oh, jösses.
Sen har vi Paco Natte som också kör väldigt mycket tid framför spegeln. Så det är väl de tre om jag ska utnämna någon.
Själv jobbar du inte just med håret?
Nej, inte mycket håret. Det blev väl ett par turer till frisören då och då och fixa till det, men inga produkter. Det är det inte.
Pakonat, går det ju massvis med historier. Man är ju legendariskt tankspridd tydligen.
Ja, det är han. Han är förvirrad, den människan. Men det jag har nu honom gott alltså. Jag tror inte han kan bli nervös, den människan. Nej. Så det är därför han klev in mot Juventus, som inte har fel. Och bara körde på som vanligt. Liksom hade varit på bänken tidigare. Så, på gott och ont. Jag tycker om honom väldigt mycket som person. Han är väldigt avslappnad och inga nerver som sagt. Så det för mig är det väldigt skönt att ha en plats i omklädningsrummet nära honom. För det händer inte mycket där.
Han berättar ju att dagen före någon Champions League-matchresa så upptäckte han att passet hade gått ut.
Ja, det låter som någonting han skulle kunna göra. Det finns många roliga historier om honom. Sen så får han kanske komma hit och berätta dem själv. Känns mest rättvist.
Men mest tankspridda är han i alla fall.
Mest tankespridda är Pa, utan tvivel.
Och mest speedad, det är väl en viss tränare?
Mest speedad är Allan Kunja. Kan man väl kunna säga. Han är en väldigt glad människa som hoppar runt överallt, tänkte jag säga. Han är överallt.
Han är lite såhär fotbollsvärldens Duracell-kanin.
Ja, typ. Han är väldigt glad och varje morgon så träffas vi och det kan regna ut och vara blixtra ut och vad fan som helst. Och han tycker det är världens bästa dag ändå. Och det börjar han med att säga varje
dag. Ja, då så, säger du.
Ja, ibland köper man det, ibland köper man inte det. Så, ja. Men det är så som han är och det har han all rätt att vara.
Han har ju också haft två korsbandsskador, berättar han.
Mm, det stämmer. Det fick jag läsa i någon tidning, för mig, det visste jag inte. Men sen så har vi pratat om det faktiskt.
Den andra korsbandsskadan, den kommer vi snart fram till. Men vi ska först förflytta oss från Anderlecht och tillbaks till Malmö FF. Mm. Den resan, berätta hur den blev och förhandlingarna där på väg över till Malmö.
Som jag sa, jag kom tillbaks till Anderlecht efter tiden i Betis. Till samma tränare då som jag inte hade någon vidare kontakt med då. Och kom tillbaka och vi hade sån här armband på armen för att komma in på träningsanläggningen. Så man kommer med bilen och så bara drar man den. Man drar ner rutan och så drar man den så öppnas porten så kommer man in då. Så den funkar inte när jag kom tillbaka. Så det kände på mig att det skulle bli en tuff dag på jobbet. Så jag ringde liksom på där och sa att det var jag och så släppte de in mig. Och så var min plats borttagen i omklädningsrummet. Så jag frågade vad fan som hände, rakt ut liksom, vad är det som händer? Och då fick jag reda på att jag skulle träna med U21-laget. Och det var inte lätt att ta det. Så jag gjorde det. Jag tänkte jag ska inte göra problem här nu, jag vill lämna klubben. Och jag ska inte göra svårare än vad det är, för de har pengar att hålla kvar mig här i 3 år till liksom. Om de vill, för att jävlas. Så jag tog det lilla lugna, jag gick ner i omklädningsrummet där med U21-grabbarna. Pratade inte jättemycket med dem kanske, men tränade på där. Och så under den träningen där så kommer tränaren och kollar på träningen i 2-3 minuter. A-lagstränaren då. Och han säger att han kallar på B-lagstränaren eller U21-tränaren och säger någonting till honom. Och U21-tränaren kommer till mig och säger att du ska träna på den öppna träningen ikväll på stadion med A-laget. Jag tänkte okej, absolut. Och så tränar jag på kvällen där. Det gick väldigt bra. De skulle åka på träningsläger kort därefter. Helt plötsligt var jag med på listan där då. Något jag inte förväntade mig kanske. Jag åkte med till Holland, startade båda matcherna. Gick väldigt bra. Så tänkte jag, okej, han kan ha insett någonting nu att jag kanske är en duktig spelare liksom. Nu har jag fått starta 2 matcher och jag spelar bra. Och nästa match igen, den tredje, fick jag starta. Och sen så stod jag i duschen en dag. Jag blev uppflyttad i A-omklädningsrummet igen. Och sen så stod jag i duschen efter ett par veckor där och duschade efter en träning. Och så kommer U21-tränaren igen då och säger, ja, från och med imorgon tränar du med oss igen. Och jag fattar liksom ingenting. Jag förstår ingenting egentligen. Från att starta 3 förstångsmatcher till att bli nerflyttad igen. Så ja, började träna med U21-laget där då igen. kom en klubb och kollade på mig på en träning. Som tränaren var snäll nog, om man säger. Han kallade på mig en dag och sa han: idag får du träna med oss i A-laget och det kommer en klubb från Holland, för han var holländare, och ska kolla på dig. Så idag får du träna med oss. Okej, tänkte jag, vad härligt. Så jag tränade där, den träningen gick jättebra. Sen så nästa dag igen när jag U21, helt plötsligt skulle jag vara med i en A-lagsmatch igen. För att den här klubben då var, blev intresserad av det de såg på träningen. Så tränaren kom till mig och sa: ja, jag har skapat en match här nu från ingenstans egentligen med U21-spelare. Så du ska få visa upp dig för det här holländska klubben då. Så de kommer att kolla på dig. Så jag blev glad såklart. Jag tänkte, om jag spelar bra kan jag få en holländsk kontrakt eller vad som helst. Och han satte mig som defensiv mittfältare i matchen. Så det säger väl allt egentligen om vad... Jag förstår inte varför han gjorde som han gjorde. Men kort därefter så hörde Malmö av sig. Jag sa självklart att jag var intresserad. Det fanns klubbar från Schweiz. Det fanns klubbar från lite andra ställen som också hörde av sig. Men jag hade hela tiden fokus på Malmö ändå på något sätt.
Hem till tryggheten.
Hem till trygghet. Hem och spela. Hem och känna mig uppskattad. Hem och inte bli överkörd liksom varje dag. Jag var rätt så less på det till slut. Liksom. Så det slutade väl väldigt abrupt där då. Med att jag tränade med A-laget en dag. Jag skulle dricka vatten ur en vattenflaska. En av massören sa till mig att jag hade ingen rätt att dricka det vattnet.
Nej, så jag
tog den flaskan, kastade den. Jag tror jag träffade mitt på halsen. Och sen så återvände jag aldrig dit igen. Och så 4 dagar senare så var jag klar för MFF. Så... Ja, nu snackar vi lite länge här nu, ja. Men ja, det var så det gick till igen.
Ja, men så.
Ja.
Det är och sen när du kom hem så sa du direkt att jag är en bättre spelare när jag lämnade.
Ja, ja det sa jag. Det var jag väldigt säker av också. Jag hade tränat väldigt hårt utöver min fotbollsträning. För att få tillbaka min snabbhet bland annat. För att bli starkare än vad jag var tidigare. För att mina knän skulle vara starka nog för att klara fotboll. Ja, det jag hade lärt mig mycket under de 2 åren också. Så jag var helt säker på att... På att jag var en bättre spelare. Sen sa jag samtidigt också att jag vet inte hur lång tid det kommer att ta att visa det. Men jag är en bättre spelare nu än när jag lämnade.
Och det var du?
Det var jag.
Du fick köra lite snabbhetstränning med någon snubb upp i Stockholm, vet jag. Ja. Jag har hört berättas om.
Ja, ja, när man skadar sig då, långa skador, tuffa skador, så för det första är man väldigt mycket borta från fotbollen. Man tappar speed på det sättet. Sen så just med korsbandsskador så finns det en fysiologisk anledning också att när man ska få ett nytt korsband så tar de en... Man har 3 muskler på baksidan av benet. Hamstrings då. Så man tar en av dem för att göra ditt nya korsband. Så jag har liksom 2 hamstringsmuskler kvar på varje ben liksom. Och de är också en del av snabbheten liksom. Musklerna i benen. Så det gäller att de 2 ska göra jobbet för 3. Det tar sin tid, men jag har gjort det tidigare. Jag kom tillbaka och var i bättre fysisk form än jag någonsin var. Och... Det kommer jag vara nu också när jag väl får börja den delen av min träning. Liksom. Nu har det varit väldigt mycket fokus på att mitt knä ska vara starkt nog. Mina ben ska vara starka nog så att jag inte skadar om mig. Väldigt mycket styrka. Och styrka blir man seg av, det vet alla. Men nu mår mitt knä bra. Jag är stark nog. Jag kan spela fotboll. Så nu kan man ta steget vidare. Och det är så jag ser det. Jag ser det som att det är små etapper. Och man måste ta sig vidare varje etapp. Och det första är att hålla sig frisk. Och att man ska vara stark nog för att spela elitfotboll. Och där är jag nu och nu måste jag ta nästa steg för att bli snabb nog igen och explosiv nog igen.
Så när de andra har lite uppehåll under EM-uppehållet, ja. Så ska du speedträna lite?
Jag ska upp till Nebes Korban i Stockholm och köra med honom. Och det var ett bra recept för mig senast. Han hjälpte mig väldigt mycket. Och som jag sa, jag har nog aldrig varit snabbare än vad jag var när jag kom tillbaka till Malmö. Och det ser jag fram emot att bli igen. För det är jobbigt att gå i slow motion liksom. Det känns som att man springer i slow motion och det är... Det är jobbigt. Man måste använda mycket annat då. Och när man är en spelare som älskar en mot en egentligen. Och det är en styrka. Så är det jobbigt att man inte har den explosiviteten att kunna trycka ifrån.
Nebes Korban har ju ett väldigt bra rykte. Han har Gilvan Hamad, Simon Tibbling, ett par andra också. Och gav effekt förra gången du jobbade med honom.
Ja, verkligen. Jag var där uppe i 3 veckor och sen så åkte jag tillbaks en runda till honom. Och under tiden man är där så jobbar man 3 gånger om dagen. Och sen så får man ett program man ska med sig hem och köra på det. Så som jag sa, det var väldigt mycket spänsträning, explosivitetsträning och gav magisk effekt på mig.
Kan man säga att du har fysiken, du har bollkänslan, du har självförtroendet, du har det mesta. Men det är ju snabbheten som är det som saknas.
Ja, det är väl det jag känner. Det är lite grann det och lite grann att jag har varit tillbaka i 12 veckor nu. Jag har spelat fotboll i 12 veckor efter 2 år, eller 1,5 års frånvaro. Det är lite grann det här att man måste spela utan att tänka också. Gå in i varenda duell utan att tänka igenom det minsta liksom. Och det tycker jag har blivit mycket bättre. Men det finns en del att ta där också. Så det är det här sista lilla hjärnspökena och snabbheten. Och det försvinner ju bara med fotboll liksom. Det var precis likadant förra gången. Så man känner igen mönster liksom.
Vi spelade ju in en podd med Allan Kuhn här och han sa det att alla glömmer bort att du har varit med på varenda träning.
Ja.
Det är positivt. Ja. Du har hoppat in i nästan varje match. Mm. Det är också positivt. Så egentligen så ligger du där du ska ligga.
Ja, jag ligger där jag ska ligga, men man vill alltid ligga lite längre fram. Jag nöjer mig inte med att vara en bänkspelare i Malmö FF för att hoppa in och göra ett bra jobb när det behövs. Jag vill vara den som leder laget framåt och den som laget kan luta sig på när det går emot. Det är där jag vill vara. Sen vet jag att det finns steg man måste ta för att komma dit, men jag är inte nöjd en sekund förrän jag är tillbaka där.
På sätt och vis gäller det väl både på och utanför planen. För att utanför planen, så det var du som sa det här med det är vi som är stormen. Ni skulle
ja,
inte bara
det har blivit lite väl uppblåst tycker jag kanske. Men ja, det var jag som sa det.
Och det var du som sa någonting om hellre titta på Simpson än HF.
Ja, ja. Jo. Men man är som man är, tänkte jag säga. Det vet inte vad jag ska säga mer än det.
Tillbaka till MFF, guldåret 2013, Gishe.
Ja.
Berätta, så vad var känslan med den truppen du spelade med då?
Känslan med den truppen var underbar. Det var en trupp som jag kände igen till stora delar från när jag var innan jag åkte iväg på mitt utlandsäventyr då. Och en tränare som trodde väldigt mycket på mig utan att ens ha sett mig spela egentligen. Jag kom hem när jag var lediga med Anderlecht, så kom jag hem och körde några träningar i Malmö och han sa till mig, snälla kom hem och skriv på. Snälla, så men vi får se, det finns lite andra alternativ, för att kolla liksom hur det blir. Och så skrev jag på då den 11 augusti tror jag det var och går till omklädningsrummet för att lägga av mina saker och så står Rickard där och han kommer fram och kramar mig i en kram som kändes som att den varade i en timme liksom. Han släppte inte mig och han visar väldigt mycket förtroende för mig och jag är än tacksam för det. För han betyder väldigt mycket för mig och han gav mig chansen att komma tillbaka på riktigt.
Så man ska inte underskatta Rickard Norlings betydelse för...
Absolut inte. Han är en av mina favorittränare genom åren.
Har du någon kontakt med honom fortfarande eller?
Nej, det har vi inte. Tyvärr. Jag tror han bytte nummer när han stack till Norge. Så nej, det har vi inte.
En annan som stack till Norge var en av dina gamla polare, Ålen.
Ålen, ja. Agon.
Jag satt och läste något Twitter-inlägg som du skrev precis när Ålen tog sig över norska gränsen. Mm. Alltså, dina känslor där, att är det en riktigt tajt kompis?
Ja, det är en riktigt bra vän till mig. Och vi har varit igenom mycket tillsammans genom åren här i Malmö. Vi blev uppflyttade i princip samtidigt. Vi började spela ungefär samtidigt. Han fick sitt genombrott lite innan mig för han började göra de här målen. Och han fick sin ramsa. Och jag kommer ihåg att jag alltid fick spela så att jag ville också ha en ramsa. Och det var han man skulle jaga liksom. Ja, den vet ni allihopa.
Tunn som en rögad ålja.
Tunn som en rögad ålja.
Och din egen ramsa är ju bara ditt namn.
Ja. Men den är fin den också.
Den är fin också. Ja, nu har ju Tobias Sana fått en ramsa också.
Ja, det var han väl. Tycker jag.
Det var rätt kul också. Eller?
Ja, men alltså det är lätt att skratta åt det nu i efterhand liksom. Men jag förstår hans reaktion helt och hållet alltså.
Det är väl rätt mänskligt?
Det är rätt mänskligt. Och frågan är om jag inte hade kastat upp hela deras backlinje på läktaren också.
Jag hade nog studsat, klättrat över balustraderna och sen...
Ja.
Man blir bananas.
Ja. Alltså jag stod nästan 100 meter från smällen och jag skakade till hela jag och blev lite skakig under ett par sekunder liksom. Så jag kan tänka mig att det kändes för honom som stod en halv meter ifrån. Så som sagt, jag köper hans reaktion helt och hållet och frågan är vad man själv hade gjort. Alltså.
Och frågan är vad Cavalli hade kastat.
Cavalli hade nog kastat iväg läktaren kan jag tänka mig, jag vet inte.
Han är en stabil kille.
Han är en stabil kille.
Och Uruguayan.
Och Uruguayan, ja.
Hur är det, har han börjat lära sig svenska nu?
Ja, han kan väl de här pyttipanna kan han säga, tror jag. Och hej.
Ja, det kommer ju ta honom skit långt.
Ja, det är väl de två han har lärt sig än så länge. Men det blev, han kan prata spanska med mig och Josh. Han kan lite grann engelska nu. Mm. Men det blev en del tolkarbete för mig.
Ja, han sa, hej, hur är det idag då?
Ja, nej, ja, men då har han kommit en bit på vägen då.
Ja, det är stort.
Och sen, kan han mer än Josh?
Ja, ungefär samma.
Ungefär samma.
Ungefär samma, ja.
Sen byter vi tränare. Vi får Åge Hareide. Mm. Du spelar en träningsmatch ner mot Partizan Belgrad. Mm. Andra gången gilt.
Va? Ja, tyvärr. Åge var också en väldigt betydelsefull tränare för mig när han kom. han gav mig otroligt stort ansvar egentligen. Från första dagen vi träffades så gjorde mig till kapten. Han lät mig använda mina styrkor i spelet. Han kommer ihåg att vi hade taktiksnack inför varje match. Och rätt krasst kan man väl säga att jag skulle spela framåt. Och bakåt skulle den som var närmast mig ta mitt jobb egentligen. Så han lät mig ha väldigt fria tyglar. Det syntes väl i målprotokollen till höger och vänster, tänkte jag säga. Men en väldigt betydelsefull tränare för mig som lät mig utveckla mitt ledarskap och gav mig stort förtroende. Och en tränare jag har väldigt stor respekt för än idag.
Var det nödvändigt att få in honom för att ta det här sista steget ut i Europa?
Jag tror det. Sen tyckte jag det var tråkigt när Rickard lämnade, såklart. Tyckte vi hade kommit in på en bra väg med honom också. Speciellt när vi vann 2013 då. Men Åge kom in, han sa vi ska jobba vidare med de styrkorna vi har i spelet. Vi är väldigt spelskickliga. Men jag vill ändå på något sätt att vi ska gå lite rakare mot mål. Och straffa motståndarna hårdare än vad vi gör. För nu blir det lite mycket rullande runt och runt och runt. Och ibland så ska man kunna gå framåt och straffa bara. Och det funkar bra liksom. Sen kan jag tycka någonstans med månaderna som gick och mot slutet att det blev lite väl rakt och lite väl mycket långbollar. Men samtidigt var inte jag på plan för att påverka det eller i omklädningsrummet för att kunna prata om det heller. Så
det kanske blev lite för mycket fokus på Europa.
Det blev lite för mycket fokus på Europa, kan man väl säga. Och ja, det blev väl så när man spelar Champions League 2 år i rad. Men samtidigt så får man inte glömma att det vi alla brinner för är att vinna allsvenskan. Och det är prio 1, 2 och 3 i mina ögon varje år.
Första vändan i Champions, den fick du se från tv-soffan i stort sett hemma.
Jag har fått se alla mina vänner i Champions från tv-soffan, tyvärr. Mm. Samma i Anderlecht. Fick spela en match där. Gör ett inhopp mot Zenit på bortaplan. Annars har det varit väldigt mycket Champions League framför tvn. Och det är väl någonting man drömmer om, att få spela och ha en inverkan någon gång. Och jag vet att jag har kapaciteten till. Och det är någonting man självklart vill ha mer av.
Europa League finns ju också.
Ja, den är ju också rolig att spela, men det är inte den man drömmer om som liten grabb, utan det är Champions.
Det får vara ett litet mellansteg. Så att
det får vara ett mellansteg för att värma upp.
Ja. När du satt och drömde som liten grabb då? Ja. Vad drömde du om då? Mer än Champions League?
Nej, jag drömde om att spela i en stor stadion. Jag hade inget direkt lag sådär jag ville spela för, utan jag ville spela på ett fullsatt stadion. Jag ville spela framför mycket folk och bli berömd, allt det här som man tänker som liten, tjäna pengar, kunna ge mina barn allt jag vill ge dem, göra mål framför folk som jublar liksom. Det var de bilder man hade framför sig. Sen så direkt, jag kan inte säga att jag ville spela för det ena laget eller det andra, utan det var mest att man ville bli fotbollsproffs.
Är det någon i familjen, pappa eller sån som är duktig på fotboll, eller någon i släkten, eller är du den första som har kommit så här långt?
Jag är den första som har kommit så här långt. Sen så min pappa var, jag vet inte om man kan säga duktig på fotboll, men han var en duktig på att förstöra fotboll. Han var en mittback som sparkar på allt som rör sig omkring honom. Så han spelade en sväng upp i högsta ligan i Uruguay. Men som sagt, nummer 2 och mittback. Så vi är inte alls samma spelartyp direkt.
Har du kunnat bli en sån spelare?
Mittback?
Ja.
Ja, kanske när man blir lite äldre, jag vet inte.
Du kanske inte gjort det här valet när du hade gått upp den här kilen efter första rehabvända.
Exakt, libero utan ansvar. Nej, men såklart, man vet aldrig vad som händer. Jag har började min karriär som karriär. Jag började spela som högerback när jag var liten.
Det gjorde Rosenberg också.
Ja, precis. Så började spela där, sen så upp på topp. Och sen så ville Sören Åkerberg ner mig på högermittfältet. Och sen så ville Rickard Norling ha upp mig på topp igen. Och sen så ville Åge ha mig ner mig på mittfältet igen. Och nu vet jag knappt vad jag ska spela liksom.
Ja, vi måste ju ta det. Är du anfallare eller är du yttermittfältare?
Jag ser mig själv som en klockren yttermittfältare och som en bra anfallare. Så skulle jag väl säga.
Alltså du kunde bli politiker i Gisha som jag svarade.
Nej, men jag ser mig själv. I mina styrkor ser jag mig bättre som yttermittfältare. Jag tror att jag får ut mer av mitt spel som yttermittfältare.
Men det är den där snabbheten.
Ja, men där är det fler grejer man ska göra liksom. Man ska var med i uppbyggnadsspelet. Man ska stå för assist. Man ska stå för mål. Man ska stå för väldigt mycket på kanten. Mm. Som anfallare ska man göra mål. Och man ska vara en uppspelspunkt egentligen. Och det är väl aldrig någon styrka jag haft att vara en uppspelspunkt på det sättet. Utan jag vill komma rättvänd och ha målet framför mig. Inte ha ryggen mot målet. Så, i det här spelet nu vi har haft i början av säsongen. Där det är väldigt mycket höjdbollar uppe på forwards. Förutom nu kan vi senast mot Häcken. Så det är inte jättelätt för mig att utnyttja det jag är bra på.
Men yttermittfältare som går in i planen också, ja, passar dig.
Ja, precis. Så ja, som sagt, jag ser mig själv som en bra striker, men som en jättebra yttermittfältare.
Hur mycket ligger det i det här att det är lättare att komma tillbaka som anfallare?
Absolut, till en början så är det ju såklart mycket lättare. Och det höll jag med honom om fullständigt till en början. Det är inget, eller det är mindre defensivt ansvar. Man behöver inte rusa hemåt på samma sätt. Man koncentrerar sig när laget har bollen på att göra saker och ting. Men sen så hade vi ett löptest för några veckor sedan där jag hade störst förbättring av alla spelarna i truppen och låg i topp. Och sen så har jag visat under matchen jag spelat från start då att jag har en GPS på ryggen när vi spelar, och den har visat att jag löpt kanske inte mest, för det gör ju Inge Berget varje match, men topp tre varje match liksom. Jag har startat. Så till en början håller jag med om det, men nu ser jag inte någon anledning för att säga att min fysik står i vägen, för det håller jag inte med om.
Nej. Och nu är det alltså dags att du får spela som utemittfältare.
Det är upp till Allan, men jag ser gärna det.
Kan du utan några problem byta kant?
Absolut. Jag gjorde nog mina bästa matcher under Åge som vänsterytter. Ja. Sen så är jag mer bekväm till höger, ska jag säga. Men en fri roll till vänster är absolut någonting man skulle kunna titta på, såklart.
Och vi går tillbaka där med Berget. Hur mycket kan han springa egentligen?
Jag vet inte om alla lungor den jäveln har. Så det är otroligt. Han springer alltså, när vi får se siffrorna dagen efter, så är det alltså överlägset mest. Alltså verkligen överlägset mest.
Är det lite battle vem som är värst?
Det är inte lite battle, men alltså, man försöker ju närma sig ju ingen liksom. Och
är det du som är närmst eller?
Nej, inte närmst, men jag har legat där topp tre. Någon gång var jag tvåa, någon gång var jag trea. Så, det är inte någon battle, men det är klart man som skadad och som ifrågasatt rent fysiskt, det är skönt att kunna bevisa svart på vitt att man
de faktiskt tar pågarna, de mätarna. Liksom,
precis,
att de,
ja. Precis.
Sen har vi vissa positioner som inte springer så mycket.
Nej, så är det. Johan Wieland, jag har inte gett...
Nej, jag skojar.
Det hade nog hjälpt Fredrik Andersson också.
Ja, kanske.
När Gisje är leden, han inte håller på. Du har berättat innan att mycket lirar boll med kidsen. Men om du själv har en dag själv, vad gör du då? Om du får hänga fritt.
Jag har aldrig sagt detta tidigare, men jag har faktiskt en musikstudio där hemma. Mitt liv är väl fotboll, barn. Och sen så tycker jag om att lyssna på musik väldigt mycket. Och när jag var 13-14 så fick jag träffa Timbuktu och Kords, som är två artister från Malmö. Som jag fick vara med dem en hel dag. Mina systrar kände dem. Så det väckte ett intresse i mig. Jag fick vara i en musikstudio och fick hålla på att trumma på trummaskiner och hålla på med instrument och det ena och det andra. Så det är ett intresse jag har fortfarande. Jag har byggt om mitt garage till en musikstudio faktiskt.
När släpper du första plattan?
Nej, det kommer ingen platta. Jag är ingen bra sångare eller rappare. Så. Men jag tycker om att göra musik. Men jag håller på och försöker lära mig att spela piano perfekt. Jag kan grunderna liksom. Men jag vill lära mig att spela det ordentligt. För det är, som jag sa, ett stort intresse vid sidan av. Som kan få mig att slappna av också. Det är väldigt mycket fokus kring fotboll och allting. Så ibland är det skönt att gå in där i garaget på en kväll, ljudisolerat och fint där inne, och så kan man skapa lite.
Då måste du ju berätta lite vad typ av artister tycker du om?
Det är framförallt gammal hiphop. Biggie Smalls, jag tror inte ni känner igen någon av dem. Biggie Smalls, A Tribe Called Quest.
Banida Applebaum.
Ja, exakt, de här gamla. Sen kan jag kan uppskatta de här liksom lite nyare hiphopen, men det är liksom mer... klubbmusik. Det är ingenting man kan sitta och liksom
Jungle bara, Brothers.
Exakt, bara gunga på huvudet. Sen tycker jag om soul också. Sitter och lyssnar på mycket soul. Så man är nog lite svart inombords på något sätt, jag vet inte.
När du är med familjen, när ni hänger, det blir mycket fotboll. Om ni till exempel nu i sommar, vad drar ni på semester? Vad hittar ni på när ni är lite
ledig? Nej, som du sa, det blir ingen semester.
Nej, familjen
får lida en gång till, tänkte jag säga. Jag ska till Stockholm och träna. Ja. Och det köper de helt och hållet.
Eller är det fortfarande det där stadiet att det är Legoland och Astrid Lindgrens värld som...
Nej, vi drar till Leos Lekland ibland. Men som sagt, alltså det är, om jag frågar om barnen hittar på någonting så är deras svar att spela fotboll. Så om man ska hitta på något riktigt roligt kanske man får öppna upp stadion någon dag och ta in dem på planen och spela lite där. Men som sagt, det är fotboll dygnet runt för mina två grabbar och ingen njuter mer än jag. Det är kul att se dem stå där och trixa och skjuta och passa varandra. Och nu har de kommit upp i den åldern att de står och pratar med varandra hur man ska göra och de vill se highlights på Cristiano Ronaldo och Zlatan på YouTube och det ena och det andra. Så, tyvärr nu så vill Thiago, min äldsta, han har fått ett par målvaktshandskar för han vill bli målvakt, säger han, när han blir stor.
Åh nej, och, tänker du?
Jag ger han ju de handskarna, men jag vill ju egentligen slänga iväg dem. Men han får väl ha det stadiet.
Om Johan Wieland hör det här så blir han ju sur.
Ja, men det får han bli. Han ska inte bli målvakt. Så är det bara.
Vad ska han bli då, om du får välja?
Thiago är väldigt stor. Han är enorm för sin ålder egentligen. Han är 4 år och tränar med LB07 6-åringar redan. Och väldigt mogen för sin ålder. Så han ser väl som en klockren target.
Okay.
Längst upp, en klassisk nia.
Mattias Arnege typ.
Precis. Eller kanske Zlatan skulle jag vilja säga. Kanske. Eller Luca Toni eller något sånt. Och Felipe, 3 år gammal. Han är en liten terrier som tacklar sönder allt som finns i närheten. Och han är väl lite mer än, om man ska ta det i Malmö-termer, en Robin Tummelida Nilsson typ.
Okej.
Okay. Lite sån. kanske lite bättre spelförståelse. Men, ja, vi får se. Vi får se det blir av dem.
Paul Scholes, om vi Paul tar Scholes, internationellt.
Ja. Ja, vi får se. De älskar fotboll och ingen gladare än jag.
Och du berättar någonting om att de tittar på tv mycket också, ser hela matcher.
Ja, det gör de. Det är rätt sjukt. För att jag kommer själv när jag var liten, så jag tyckte inte de att kolla fotboll alls egentligen. Jag ville ut och spela hela tiden när det kom upp fotboll på tv. Men Real Madrid och Barcelona, jag vet inte vad det är med de två lagen. Jag har själv inget favoritlag som jag följer, men när de två spelar så båda två kan namnen på alla spelarna och de sitter och kollar de matcherna med mig. Så det är kul och det tycker jag man får lov att göra.
Ja. Man kan ju inte hålla på båda de två.
Nej, men jag håller inte på något av dem. Så.
Ja, det är jättebra. Ja. Men det verkar lite annorlunda som att en del av dina lagkompisar, de var nog lite så här starstruck, om vi tar oss tillbaka till Champions, sista Champions-resan. Mm. Så ser man vid när Real Madrids buss rullar in borta vid SAS Radisson, så ja. Ser man en ung Vladimir Rodic som står där och filmar och fotar.
Ja, ja, det hade väl inte jag gjort kan jag säga. Nej. Men det får han gärna göra om han vill.
Var det många som var väldigt starstruck där som du upplevde det?
Ingen aning. Som sagt, jag hade fullt upp med mitt knä och jag tycker inte om det egentligen. På något sätt. För då kan man lika bra ge bort matchen och låta dem köra över en. Egentligen. Jag tycker inte om när man kommer till en stadion som man kan ha sett på tv många gånger som man kanske vill spela på. Och det första man gör är att ta upp telefonen och filma läktarna liksom, mitt på plan. Jag tycker det är skicka en signal att man är där för att
semestra
och det ska man inte göra, tycker jag. Sen har alla rätt att göra precis som de vill, men jag hade inte gjort det själv. Kan
Vi har ju Tinnerholm som är på andra hållet.
Mm, ja.
Han ville inte ha någon tröja med motståndarna.
Nej, sen fick han tröjan då, kan jag väl säga. Men ja, det är som det.
Det är lika skitsamma bara man vill.
Exakt. Nej, men det är lite grann så. När man möter så bra spelare så ska man inte ge dem någon fördel innan matchen och står man och ber om en tröja innan matchen eller i halvtid så sänker man sig lite.
Där kan vi ju gå tillbaka till Paconata för jag tror ärligt talat inte han bryr sig om det.
Nej, men Juventus. Samtidigt han är så förvirrad att han sänker sig inte på det sättet. Han bara vill ha en tröja. Så han får väl lite, han köper lite grann.
Det var ju tydligen så att inför Champions League så skulle stora arrangörerna har en 10 minuter med varje spelare. Och okay. De försökte ju extremt noga att nu måste schemat klicka och varje spelare ska gå in.
Mm.
Och allting funkar till 10 minuter innan Paconata skulle in. Och då sa, jag ska bara hämta en grej i omklädningsrummet.
Ja.
Och
ja,
det... då gick tiden och så ringde Peter Hollander och så sa han att Vad är du? Jag är på väg hem.
Ja, det låter som någonting han skulle kunna göra, men... Som sagt, han får komma undan med det. Jag tror han leder bötesligan i laget med förseningar och mobilsamtal i omklädningsrummet och det ena och det andra. Men,
vad gör ni med de där pengarna? Som,
ja, vi sparar ihop dem och så blir det väl någonting i slutet av året. Något
klassfest?
Ja, klassfest. Men han tycker liksom att 3-4 tusen är en bra månad för honom att ha lagt på böteslistan. Så det är vad man har för syn på saker och ting.
Guillermo Molins, stort tack för att du kom till Blått Snack.
Tack själv.
Tack.